Välkommen till Skånes taltidning nummer 50 2018 med utgivningsdag fredagen den 14 december. Solen gick upp 8.29 i morse och ner går den igen 15.39. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
Habilitering och hjälpmedel inom Region Skåne slås samman med psykiatrin. Förhoppningsvis ska inget märkas för patienterna.
Alla har rätt att funka olika. Välgörenhetsarrangemanget Musikhjälpen pågår för fullt i Lund. Och vi var där med synskadade lundabon Cecilia Linderoth.
Hur bra är det egentligen att som seende få på sig ögonbindel och försöka käppa sig fram? Eller att äta i mörker för att förstå hur det är att sakna syn? Så där menar en amerikansk forskare själv synskadad. Hör några synskadade om vad de tycker.
Öppnat och stängt därpå med bland annat café och arbetsförmedlingsflytt.
Taltidningar av samma typ som Skånes taltidning finns över hela landet. Den som huserar längst bort från oss görs i Luleå. Dess redaktör sedan 3 decennier är månadens ansikte.
Och evenemangstipsen är förstås fulla med julnöjen Skåne runt, men även en badorkester är med.
Och kalendern bjuder på bland annat jubileer. 75 år för drottning Silvia och 100 år för beslut om kvinnlig rösträtt i Sverige.
Och innan vi avslutar med redaktionsrutan blir det regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken.
Det politiska ansvaret för Region Skånes syn- och hörselenheter och Skånes taltidning flyttas till den nya psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Det har regionfullmäktige beslutat. Samtidigt bildas den nya förvaltningen psykiatri- och habilitering Skåne. Och den fysiska hanteringen av hjälpmedel ska i fortsättningen hanteras av regionservice. Douglas Roth är moderat ledamot och tidigare ordförande i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden som nu försvinner. Den var för liten och det fanns en önskan om lika stora nämnder i Skåne, säger han.
Sen har man bedömt att vissa patienter har gemensamma frågor som då lämpar sig för den här nya psykiatri- och habiliteringsnämnden och förvaltningens arbetsuppgifter.
Att man kan ha flera olika funktionsnedsättningar helt enkelt. Till exempel en synskada och en psykiatrisk åkomma av något slag.
Ja, det är väl så det har diskuterats.
Och habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, den är, eller var, får du snart säga då, en liten nämnd i Region Skåne.
Så är det, ja. Det var ju de bland de minsta nämnderna. Även om en omsättning på 800 miljoner tycker inte jag är en liten nämnd.
Nej, men i Region Skånes stora sammanhang då kanske?
Blir det så, ja. Ja, att man tycker det, att det ska vara ett större sammanhang.
Vad kommer det innebära för förändringar i praktiken för den som inte ser då till exempel?
Jag hoppas att det inte blir några försämringar i alla fall. Man kan ju säga det att habilitering och hjälpmedelsnämnden, i och med att man hade 100% fokus på sina patienter, så blir det ju liksom ett annat fokus nu. Det finns ju både psykiatrin och habilitering och hjälpmedelsnämndens patienter. Så att man får hoppas att det inte blir en försämring för i alla fall den här gruppen som tidigare har haft fullt fokus i nämnd. Men nu får man liksom dela fokus på något sätt i alla fall. Det kommer man inte ifrån.
Det ska bli en förvaltning som kommer att heta Psykiatri och habilitering Skåne. Vet du mer om hur det kommer att funka?
Det blir i alla fall en förvaltningschef. Och den förvaltningschefen ska ju då vara chef för psykiatrin och för habiliteringen. Men jag hoppas i alla fall att man delar upp det i 2 divisioner. Så att psykiatri har en verksamhetsområde och habilitering och hjälpmedel har en division. Och det blir då samma som vi har idag med habiliter- och hjälpmedelsförvaltningen.
Och medan till exempel synenheterna fortsätter att träffa patienterna och förskriva hjälpmedlen, så flyttas lagerhållningen, distributionen och servicen av hjälpmedel över till regionservice, säger Douglas Roth.
Och det blir en stor förändring faktiskt.
Regionservice som har hand om allt möjligt praktiskt, fastigheter och liknande.
Men det är jag inte så orolig för, för de är vana vid detta. Och rehabilitering och hjälpmedelsnämnden fick ju ansvar för de hjälpmedel som fanns på sjukhusen. Och den nya organisationen är väl skickad att, så att säga, samla och ta detta. Men det blir också en del av regionservice som styrs av servicenämnden.
Så om jag förstår det rätt så kommer synenheterna då fortfarande att förskriva hjälpmedlen, som man vill ha en förstoringsapparat eller så, då går man dit.
Ja, alltså mot patienterna så kommer det inte att vara någon skillnad, utan det är de förskrivarna som man har idag som kommer att ha ansvar för detta. Det är hur man får till sig sin, vad man ska ha för något hjälpmedel, det är den biten som, men det ska ju inte en enskild behöva bekymra sig om eller märka.
Regionfullmäktige sammanträde just nu när vi pratar, och det verkar inte bli några förändringar när det gäller pengar, inte några större i alla fall. Är det något annat som kommer att hända när det gäller habilitering och hjälpmedel?
Nej, habilitering och hjälpmedelsnämnd har varit mycket välskött på alla sätt och vis. Det är väl ingen neddragning där, definitivt inte. Och psykiatri är också välskött, så att det blir två delar som har alla förutsättningar för att göra ett gott arbete för sina patienter.
Så i praktiken ingen jätteskillnad om jag tolkar det rätt, men du tycker att man ska hålla ögonen öppna på att habilitering och hjälpmedel inte försvinner?
Ja, absolut, absolut. Det är ju viktigt att man inte försämrar för patienterna. Vi har ju en bit som är den psykosociala biten som inom habilitering är ett problem, och det är ju samma sak inom psykiatrin, va? Så att man kanske kan förbättra båda verksamheter med ett utbyte, för den är svår och mycket betydelsefull för många patienter.
Det sa Douglas Roth, avgående moderat ledamot och tidigare ordförande för Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Han intervjuades av Mats Sundling. Och vi ska tillägga att såväl Alliansen som Socialdemokraterna ville ha den nya psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden som får 13 ordinarie ledamöter, 2 fler än den gamla. Frågan om habilitering och hjälpmedel får en egen division i den nya förvaltningen avgörs av regiondirektören.
Så var det till slut dags för Musikhjälpen från Stortorget i Lund. Och årets tema, alla har rätt att funka olika. Pengarna som samlas in under veckan går till funktionshindrade i andra länder. Och strax efter klockan 8 i måndags kväll var det dags att låsa in de 3 programledarna, Daniel Adams-Ray, Farah Abadi och William Spets i glasburen.
Händerna på dörren, gör er redo. Torget, ni räknar med mig och vi räknar ner från 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! Lycka till!
Och så var maratonsändningen igång. Och den pågår hela veckan fram till söndag kväll klockan 8. Då de 3 programledarna släpps ut igen. Häromdagen träffade jag Cecilia Linderoth från Lund som har en grav synnedsättning vid just Stortorget. Och så här tycker hon om årets tema, alla har rätt att funka olika.
Jag blev väldigt glad när jag hörde att det var det temat. Så att man uppmärksammar att inte alla är stöpta i samma form, utan vi är olika och olika förutsättningar här i livet.
Vad tror du det kan betyda att du uppmärksammas?
Men det blir, folk blir medvetna om funktionshinder. Och bara medvetenheten gör ju att det blir en förståelse.
Du har själv en vit käpp när du går. Ja. Märker du av att folk reagerar på den på något sätt?
Jag själv märker ju inte det. Men folk som ser mig ut och går, men de märker ju att andra viker undan. Jag var ute och gick med en god vän för en del år sedan, han sa det är som Röda havet viker sig när man kommer. Och det är ju trevligt att folk faktiskt märker den och flyttar sig.
Och det blir lite tryggt för dig också då?
Oh ja, definitivt.
Vad tycker du är speciellt viktigt att man uppmärksammar under Musikhjälpen? Är det någon speciell fråga eller så?
Lite kan man känna ur synskadeperspektiv att alltså när man tänker funktionshinder många gånger så tänker man rörelsehinder. när man gör samhället tillgängligt. Och det gör så himla tillgängligt för de som har svårt att ta sig fram rent fysiskt. Och då, ju mer tillgängligt det blir för dem, ju mer otillgängligt blir det för oss som söker fysiska hållpunkter.
Men man ska tänka på att det finns väldigt många olika funktionshinder då, tänker du. Inte bara rörelsehinder.
Nej, precis. Jag tror man är ganska inkörd på det.
I Lund har man ju till exempel nu ett förslag att man ska höja upp gatorna i nivå med trottoaren. Och då blir det ju lättare för de som är rörelsehindrade.
Precis, och det är ju en sak som jag tycker är jättejobbig. Därför jag är ganska snabbgående. Och när man då käppar sig fram och ska försöka höra skillnad på underlagen, man hinner inte med. Utan då ska jag liksom gå jättesakta för att jag ska kunna känna skillnaden att nu är jag ute på gatan. Jag vill ju ha min hastighet när jag går. Det har man gjort på vissa ställen som här borta vid Glerups. Där har man tickande pollare. Så att stanna över den så vet jag att här kommer gatan. Och då kan man ju ta sig över tryggt. Men det är många ställen där man höjer upp övergångsställena i trottoarnivå.
Och det funkar inte för dig?
Nej, det gör det inte. Och många gånger när man ska göra samhället tillgängligt, man sätter punktskrift överallt. Och det är ju jättebra. Men hur ska jag veta var den finns?
Att tänka mer kring tillgänglighet också när det gäller synskadade, hoppas Cecilia Linderoth blir ett av resultaten av att man under veckan uppmärksammar olika funktionshinder. Och att det som samlas in går till funktionshindrade i andra länder, det tycker hon är bra.
Det tror jag är jättebra, för det är ju funktionshinder, det är ju ofta en sidosatt grupp. Många länder. Att de behöver få stöd och hjälpning och hjälpmedel för att kunna fungera ute i samhället.
Men hur reagerade du första gången du hörde att man skulle ha det här temat på Musikhjälpen i år?
Nej, jag blev glad. Liksom, ja, det behöver lyftas. Och nu är Musikhjälpen är ju mer tanken att samla in pengar till behövande i tredje världen, men även att uppmärksamma så att vi också har funktionshindrade här i Sverige. Det är ju att man kan tänka, kanske politiker kan tänka lite också.
Vad säger du, ska vi gå och lyssna lite och se vad de håller på med just nu?
Ja.
En annan hund som ville hälsa.
Utan vår högsta önskan är att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det är precis samma önskan.
Vi går fram emot glasburen där sändningen pågår dygnet runt. Och just nu håller Farah Abadi på och intervjuar Claes Hulting från stiftelsen Spinalis. Och när Cecilia Linderoth hör honom säga att hans högsta önskan är inte att kunna gå igen utan att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, så håller hon med.
Att kunna leva ett normalt liv, och som synskadad så innebär det ju ofta att man behöver ledsagning. Och det är ju en ständig diskussion i samhället vad man som här i Lund ska behöva betala för sin ledsagning och få det fasta tider i veckan, eller om man ska få det via LSS som på en del ställe tyvärr alldeles för få, där man är lite friare i att bestämma vad man vill göra och att det är kostnadsfritt för brukaren. Min högsta önskan är inte att kunna se, utan min högsta önskan är att kunna fungera i samhället och ha samma möjligheter som många andra.
Torget börjar fyllas på eftersom musikartisten Darin snart ska uppträda. Och Cecilia Linderoth berättar hur hon föreställer sig att det kan se ut med glasburen.
Så när jag ser det framför mig så tänker jag en glasbur som är bara ett skrivbord brett. Och det är så sitter där tre människor där på skrivbordet.
Det är mycket större än så. Det är kanske 30 meter lång.
Som ett helt hus alltså?
Ja, ett litet hus. Sen bredvid där så är det en stor skärm där man kan se vad som är i bild för tillfället på torget. Mm. Vad som går ut i sändningen.
Okay.
Mm. Vi är inte i bild just nu. Och sen på torget så är det rätt många människor som har samlats nu. Och här är barnvagnar, här är rullstolar, här är människor i alla möjliga åldrar. Dagisklasser, skolklasser och äldre människor också.
Och känner man liksom att man vill öppna den stora plånboken? 1500, det kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning. Fattar du så mycket man kan göra med pengarna som du där ute som lyssnar? Önskar musik då? Jättemycket kan vi göra för de pengarna.
Sist här ljud från Musikhjälpens sändning från Stortorget i Lund där programledaren Farah Abadi berättade att 1500 kronor kan räcka till skolgång i en termin för ett barn med synnedsättning, till exempel i det som förr kallades tredje världen. Och vi ska tillägga att stiftelsen Spinalis som nämndes är en allmännyttig stiftelse som stödjer forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Musikhjälpen pågår dygnet runt fram till söndag kväll. Cecilia Linderoth intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.
Så kallade mörkerutställningar och mörkercaféer, eller att på Vita käppens dag ge sig ut och käppa med ögonbindel på stan, är vanliga sätt för seende för att sätta sig in i hur det är att vara blind. En stund får de seende testa en helt annan värld, där käppen mot asfalten och trafikljuden, eller att leta efter ölglaset i totalt mörker, ger nya erfarenheter. Men ger detta verkligen en rättvisande bild av hur det är att sakna syn? Att kastas ut i totalt mörker och kanske chockas av det är ju inte detsamma som att gradvis vänja sig vid ett liv som icke-seende. Arielle Michelle Silverman är en blind amerikansk forskare i rehabiliteringsmedicin. Och hon menar att mörkerexperiment för seende visserligen kan vara till nytta, men bara om de också kombineras med meningsfulla kontakter med blinda personer. Vi har pratat med några synskadade om vad de tror om nyttan med till exempel mörkerpromenader. Men först en glimt från Vita käppens dag i Kävlinge häromåret. Här letar sig kommunala handikapprådets vice ordförande Gunni Gustafsson fram med vit käpp och med hjälp av ledsagaren Anne Jönsson.
Då är det ett ledsträck.
Ja.
Det var faktiskt nytt för mig, det visste jag inte. Att sånt.
Där är det platt. Och här.
Det ploppar istället på plattorna. Då markerar det att stråket är slut.
Aha, gatan.
Ja, men så obehagligt. Jag blir riktigt rädd alltså.
Om jag nu var helt blind och kom till en ny miljö, hur skulle jag veta det?
Ja, men jag tror man hade fått lära sig det här med ledstråk och stå.
Är det sådana ploppar igen?
Ja, ja.
Ja.
Det är ju fullständigt missvisande att sätta på en person en bindel och tro att den då uppfattar hur det är att vara blind. Det är fullständigt missvisande.
Det här är Bo Lang som sitter i SRF Skånes styrelse och har varit verksamhetschef för stöd- och serviceenheten i Kristianstad.
Jag kan säga som så att innan jag blev blind så hade jag ju min föreställningsvärld om hur det var att vara blind. Sen när jag väl blev blind så kan jag säga så här att det är ju inte alls så, det är ju praktiskt dåligt för vissa saker. Men jag är inte förfärad, jag blev inte förfärad, jag blev inte heller deprimerad utan jag fick ju hantera det. Man har ju två val i livet när man inställs in för sån situation. Ska jag göra det som allmänheten tycker, nämligen bli hjälplös? Eller ska jag fortsätta mitt liv som jag gjorde tidigare? Och då valde jag den senare. Och det får man inte med sig för att man går med en bindel på ögonen.
Men kan det ändå vara till någon sorts stöd eller hjälpa till att sprida kunskap om hur det är att vara synskadad eller blind?
Jag är ju tveksam till det. Alltså det här med att jag tror mer på det så fall att man ledsagas runt i en trafikmiljö. Kan ju ge en uppfattning om hur det är att vara i en trafikmiljö och inte se. Men det ger ju inte den här känslan, den här som går i själen, hur det är att vara blind.
tror vi hittar Anna här runt hörnet. Mm. Jag lånar din hand där då. Ja.
Hej Jonas.
Hej Anna.
Välkommen hit.
Tack.
Journalisten Anna Bergholtz driver podden I mörkret med tillsammans med Ulf Nordqvist som äger mörkerrestaurangen Svartklubben på Södermalm i Stockholm. Här har de skådespelaren och författaren Jonas Karlsson som gäst.
Hur känns det att sitta här i mörkret?
Roligt.
Igen faktiskt. Det är inte första gången vi har en dejt i mörkret tror jag.
Nej, det är det inte. Jag vet inte om du minns det, men förra gången när vi satt där ute så kom jag ju på det att jag tycker att det är ganska skönt att vara i mörker. För det jag kände då, och det som jag kommer ihåg så tydligt, var att jag var mycket mer avslappnad.
När vi har haft gäster i mörkret, och Ulf har ju verkligen haft massor av gäster som har gått in dit och varit där en 2-3 timmar är det ju i alla fall, så man får då testa på det. Och överlag så upplever vi ju att folk går därifrån och känner någon slags positivitet och tycker att det funkar ju faktiskt att inte säga någonting och att äta. Och man börjar känna när man är där inne i mörkret att man börjar använda sina andra sinnen och så. Men självklart så kommer det ju nog alltid finnas människor som tycker att det kan vara läskigt, att den känslan hänger kvar. Och så tror jag också att det kan vara liksom när man förlorar synen. Alltså jag själv, jag tycker inte att det är så hemskt att inte säga någonting längre. Det är klart att jag kan känna sorg ibland för att det var betydligt lättare förut. Och jag kan ju känna sorg och en saknad att jag inte kan se vissa saker. Men sen finns det ju människor som förmodligen aldrig kommer tycka att det är okej, att det funkar bra. Vi är ju olika, alla människor. Så att visst kan jag förstå kritiken.
Sa journalisten Anna Bergholtz. Musikern Anna Nord, som är blind och bland annat undervisar i punktnoter, har erfarenhet av en mörkerutställning för seende från Historiska museet i Stockholm som hon arbetat med. Och Anna Nord säger så här om kritiken mot den här typen av evenemang.
Ja, nej, jag har verkligen funderat på det eftersom jag har varit i sådana situationer där jag har jobbat i sådana sammanhang där det har använts då, som i den här utställningen på Historiska museet Dialog i mörker, som där man då ändå var inne i mörkret i en timme och i lite olika miljöer och fick köpa kaffe och bära det till bordet och sådär. Så då var det lite mer, det var i alla fall inte längre stund som man hade en chans att börja vänja sig och testa lite vanliga vardagsgrejer. Men det är ju väldigt kort tid och sen har jag jobbat sådana sammanhang där man helt enkelt bara testar glasögon, testar olika typer av synskador, hur ser det ut bara under någon minut. Och det säger ju egentligen bara precis det, att okej, så här ser det ut, men det säger ju inte särskilt mycket om hur det är att leva med det. Det behöver inte vara en dålig kunskap ändå, det kan ju vara bra bara både den som håller i sådana aktiviteter men också den som testar, att det betyder inte att man får en helhetsupplevelse av hur det egentligen är, för men det är ju så mycket som man egentligen skulle behöva kanske vara fingerat synskadad i flera veckor eller egentligen ännu längre tid man verkligen ska få en djup förståelse för det. Så att det beror på vad man vill uppnå med det egentligen. Det är klart att i många sammanhang tänker man sig att ja, men nu har ni fått pröva med politiker kanske som ska fatta beslut om färdtjänstregler eller ledsagarservice och så. Att nu har ni fått testa det, nu förstår ni. Jag ska inte säga att det inte är givande, för det ger ju någonting, men det kanske inte räcker som grund för att sen kunna fatta beslut på en egen erfarenhet. Ja, nej, jag vet inte. Men jag vet inte hur man skulle göra det.
Om vi tar det ur den aspekten att det då finns den här amerikanska forskaren som menar att det kan vara direkt skadligt när det gäller bilden av vad det innebär att vara blind eller synskadad. Mm. Därför att den som bara testar kanske får panik eller tycker att det är jobbigt och att det vore bättre att då avstå ifrån det, för att då sprider man en negativ bild. Vad säger du om det?
Ja, jag förstår vad hon menar. Det gör jag ju. När jag pratade i Dialog i mörker så var det ju inte många, men några få som vi fick panik. Och tyckte att det var jättehemskt eller kanske ändå gick färdigt men ändå tyckte att det var otäckt. Men sen fanns det ju andra som sa att men gud vad skönt nu, jag har alltid varit rädd för att bli blind men nu när jag har gått här så genom här så jag vet, jag skulle klara det här om jag blev blind så nu är inte jag rädd längre för det. Och det var ju fantastiskt i de fallen då. Det blev avdramatiserat helt enkelt. Så att det kan verkligen vara åt båda håll. Jag vet inte om man ska säga att man ska avstå från det. Däremot så det kan ju bli tokigt om man då har till exempel ett enkelt politiker som får testa och som då tycker att ja, men okej, men nu har vi testat, nu vet vi. Och så kanske inte tänker på att det blir inte en nyanserad bild de får då just för att det är så nytt för dem. Ja, då är det svårt att säga, ger den erfarenheten någonting som kan vara meningsfullt i deras arbete sen.
Men om en politiker får panik över att det är så läskigt, då kanske det skulle istället leda till förbättrade villkor i färdtjänsten till exempel för att de inser hjälp, är det så här? Men då måste vi ju se till att...
Ja, så skulle det kunna vara. Så skulle det kunna vara.
Avslutade musikern Anna Nord i Nyköping apropå nyttan eller faran med mörkerupplevelser för seende. Den amerikanska forskaren Ariel Michelle Silvermans studie om mörkerpromenader och andra sätt att åskådliggöra blindhet för seende gjordes vid Colorado Boulder universitetet i USA. Reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Malmö stänger Arbetsförmedlingen sina kontor på Södra Förstadsgatan, Storgatan och Kungsgatan för gott idag, fredag den 14 december. Och måndag den 17 december öppnar de i det gamla konserthuset på Föreningsgatan 35. Det här blir Sveriges största arbetsförmedling med 600 anställda. Även den del av Arbetsförmedlingen i Lund som arbetar med rehabilitering flyttar till Malmö.
I Västra hamnen i Malmö har lunchrestaurangen Mia Marias flyttat från Nordenskjöldsgatan 19 där de legat i 8 år. Ny adress är Isbergsgata 7, nära Klaffbron.
I Båstad håller biblioteket stängt till och med 21 januari för golvrenovering. Under tiden kan man inte låna eller lämna tillbaka böcker där. Men filialerna har öppet på sina vanliga tider.
I Hässleholm har Systembolaget lämnat gallerian och flyttat till ICA Kvantum på Borgårdsgatan. Ingen systembutik finns nu kvar inne i stan.
I Malmö bör den som vill besöka Teknikens och Sjöfartens hus, även känt som Tekniska museet, skynda sig. Den 14 januari stängs nämligen museet för ombyggnad som beräknas pågå till i september nästa år.
Om inte hela vägen från Ystad till Haparanda, så nästan, finns det taltidningar. Den som huserar längst bort från oss här i Skåne görs i Luleå och heter Norrbottens taltidning. Dess redaktör sedan 3 decennier är norskfödda Tove, eller Tove Monsen, och hon är månadens ansikte i december. Vi sammanstrålade med henne i Norrköping en morgon då termometern visade på några plusgrader.
Lite bistert.
Säger du som kommer från Luleå, är det här bistert?
Ja, men den här kylan som jag kan känna, en annan kyla känns det som ändå. Lite fuktigt så.
Hur är kylan hemma?
Den är torrare. Svårt att förklara, men man känner skillnaden.
Och om du kommer ner till Skåne?
Då skulle jag inte överleva länge, hörru.
Du nappade direkt på att gå ut.
Ja, men jag gillar ju att vara ute. Jag är ju en åka skidor, promenera, gå i fjällen, ja, cykla. Jag är ju en utomhusmänniska.
Man kan uttala ditt förnamn på 2 sätt.
Ja, jag själv säger Tove, men de flesta säger Tove. Och jag kommer ju då, jag är ju född och uppvuxen i Norge och flyttade till Luleå när jag var i kanske 25 års ålder.
Och nu är du?
Nu är jag 62. Så jag har ju bott större delen av mitt liv i Luleå.
Och är det någon skillnad på svenska och norska Tove och Tove?
Ja, Ja, det är ju svårt att säga. Det är ju i så fall en förändring som har skett över tid. Men jag kan ju tycka att det är lite skillnad i karaktärsdragen eller normen. Tycker jag är mer individualistiska, i alla fall har varit det, och svenska lite mer kollektivistiska. I alla fall när jag flyttade till Sverige på 80-talet.
Men skiftar du stil, sätt att vara när du är i Norge respektive i Sverige?
Det tycker jag inte att det gör. Jag byter ju språk förstås, det gör jag. Så att jag pratar norska, eller så mycket norska som det nu är kvar efter 40 år i Sverige. Det jag minns bäst är ju vår stuga som vi hade i fjällen.
Och hur såg den ut?
Den var ganska liten. Det var min farfar som hade byggt den. Den var rödmålad med vita knutar och så var det torvtak. Och så eldade man i spisen och så var det ett litet vatten där som man fiskade på. Så att, jag sa det sen till min mamma. Jag var kanske när från det att jag var 5-6 år så fick jag ta roddbåten och åka ut själv. Och ro. Och jag kunde ju inte simma och min mamma och pappa kunde inte simma. Och jag frågade sen, men hur vågar ni liksom släppa iväg mig i den där båten då på egen hand? Ja, men du var ju alltid så försiktig, sa de. Så att då var jag ute och fiskade själv. Och jag tror att de litade på, de såg att jag var försiktig när jag var ute i båten. För jag fick ju vara med och hjälpa och dra garn och sådär. Och jag fattade att det var farligt. Så att jag var försiktig.
Skulle du våga släppa iväg dina barnbarn?
Aldrig i livet! Nej.
Hur kom du in på taltidningsvärlden, i taltidningsvärlden?
Då de första åren när jag hade flyttat så... Min prio var ju liksom att lära mig språket. Det måste man ju. Jag hade ju alltid haft tankar på att bli journalist, men det la jag som lite åt sidan i och med att jag bytte land, va, och bytte språk. Och då gjorde jag en utredning åt Luleå kommun, om jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Och i samma veva så blev det ledigt en tjänst på taltidningen. Och då var det någon som sa, ja men ska inte du söka den där? Ja, tänkte jag, har inget annat just nu så att det kan jag väl göra. Så att då sökte jag den och fick den. Och sen är jag kvar då 30 år senare ungefär.
Det blev ett långt just nu.
Ja, det blev ett långt just nu, ja.
Mm. Ja, normen är... Eller var mer individualistiska än svenskar, menade Tove eller Tove Månsen. Men hur är det med norrbottningarna då?
Ja, alltså jag tycker ju, vi har väl kanske rykte om oss att vara lite tystlåtna och lite stängda och lite svåra sådär att komma in på livet, men... Jag tycker ju inte det. Jag tycker ju att norrbottningar överlag är väldigt trevliga och lätt att prata med. Och i min roll då som taltidningsreporter så kan jag nog räkna på ena handens fingrar de gånger folk har sagt nej, jag vill inte vara med. Utan man är beredd att vara med och berätta berätta sin historia.
Men är det någonting hos dig som får folk att öppna sig?
Det är ju svårt för mig att bedöma, det måste jag säga. Jag är ju en ganska glad person och så att jag tror inte att jag upplevs som någon farlig inom stattecken. Men jag tror att det är generellt att man tycker man det angeläget så är man med och berättar.
Om jag skulle be dig beskriva platsen här vid Motala Ström i Norrköping för en av dina läsare, vad säger du då?
Sätter du mig på pottkanten här? Nej. Vattnet som ligger framför oss är lite mörkbrunt. Men man ser att det strömmar, det glittrar. I bakgrunden så ser man gamla, skulle jag gissa, industribyggnader, tegelbyggnader. Väldigt vackra fönster med såna här halvbågar. Bakom dem har man två kranar med människor som jobbar. Man ser någon som står där i reflexvästar i någon korg. Det ser ganska så otäckt ut måste jag säga. Högt upp i luften står de. Och sen sticker det också ut en liten brygga med gråmålad staket runt. Jag tror att det är en liten fiskebrygga faktiskt.
Och på vilket sätt satte jag dig på poddkanten genom att fråga om det här?
Jag blev väldigt överraskad.
Jag tycker det här är svårt att beskriva.
Det är jättesvårt.
Vad är taltidningen? Vad går ditt arbete ut på, tycker du?
Att både ge nyttig kunskap och information. Att bidra till att känna att man kan vara kapabel. Allt är möjligt. Visa på goda exempel. Jag vill att tidningen både ska vara till nytta och till nöje.
Och vi sitter ju i samma båt eftersom jag som håller i mikrofonen gör samma sak nere i Skåne. Men vi är båda seende. Mm. Vore du en bättre reporter i de här sammanhangen om du inte såg?
Kanske i vissa lägen, men inte i andra. Ibland behöver man se för att kunna göra till exempel beskrivningar. Eller så måste man ju i så fall lita på att andra gör de beskrivningar som behöver göras. Men det är klart att om man själv inte ser så har man ju erfarenheter och kanske kan förstå känslor som jag inte kan förstå. Det är ju alltid svårt att sätta sig in i hur det är att ha en funktionsnedsättning. Så är det ju.
Hur mycket möter du att folk inte förstår situationen för synskadade när du är ute och gör jobb?
Ja, nästan alltid skulle jag vilja säga. Alltså att man inte riktigt vet vad det handlar om och vad som, hur svårt det kan vara liksom att orientera sig, att hitta rätt, att ja, jag tror inte folk riktigt förstår hur knepigt det kan vara om man är synskadad. Jag tycker ofta jag stöter på det och ofta är det ju folk som tycker jaha, de hör inte. Ja, ja, så alltså. Att man, och ja, det är ju ingen illvilja. Jag tror inte att någon gör av illvilja, men synskadade situationer är ganska obekant för de flesta.
Vad gör just dig lämpad att förklara? Och
det är väl den erfarenhet jag har samlat på mig genom alla dessa år. Det är väl det var. Alltså, något annat kan jag ju inte se. Jag har alltid tyckt att det har varit ett roligt jobb. Den här möjligheten att få träffa människor i olika situationer. Och man får tillträde till olika situationer också. Och olika miljöer som man annars kanske inte får tillträde till så lätt. Sen så har jag ju också uppskattat det här att vi har varit en liten redaktion tycker jag. Det har varit positivt också för att man har kunnat styra sig själv väldigt mycket och bestämma vad man vill göra. Och sen också har jag alltid haft väldigt trevliga arbetskamrater. Vi har skrattat mycket, haft roligt på jobbet och sådär. Och det tror jag betyder nästan mest av allt.
Det låter nästan som du sammanfattar ett helt livsverk.
Nej, det skulle jag då inte vilja säga. Men det har varit roligt. Det har varit roligt att jobba. Och sen tycker jag också att det är ett meningsfullt jobb. Och det är ett viktigt jobb. Och jag tror inte jag skulle vilja jobba på något glassigt magasin eller något sånt där och göra kändisreportage. Det tycker jag skulle vara helt bortkastat. Och det har man ju fått kvitto på ibland genom åren att ja, men läsare har hört av sig och sagt att åh, det är så roligt när tidningen kommer på fredag. Då kokar vi kaffe och så bjuder jag in grannen och så sitter vi och lyssnar tillsammans. Eller...
Blir du glad då?
Det är klart att jag blir glad. Det är ju jätteroligt att den är uppskattad. Att de känner att de har nytta av den. Det är ju det som är det viktiga.
Ja, och hur var det med norskan då? Den som hon inte använder vare sig i vardagen eller i jobbet.
Ge mig en vecka i Norge så pratar jag nog ganska obehindrat.
Men om jag inte ger dig en vecka, om jag ber dig byta till norska nu?
Ja, då vet jag inte hur det ska gå. Jag pratar en ganska obegriplig dialekt nämligen.
Kursen?
Kursen?
Ja.
Hur?
Och var i Norge pratar man så?
I norra Norge, i Bodø-trakten.
Nu ska vi se, vad Bode.
Bode, ja. Bode, i närheten av Bode kommer det ifrån. Och jag kan ju tycka att norskan ibland kan vara lite mustigare, men de trakterna jag kommer ifrån är ju mycket fiskare och så. Det är nära till Lofoten och så. Och de har ju ett mustigt språk, va? Med många uttryck och lite svordomar och så här. Och det...
Jag tänker ibland på att jag har positiva fördomar om både norra Sverige och om Norge.
Det tycker jag nog, att ofta så säger man att norrlänningar är ganska lugna och trygga och de är att lita på och sådär liksom.
Men det är väl bra att få sånt slängt efter sig?
Absolut, det är bara positiva. Alltså jag har möter bara positiva fördomar, det måste jag säga. Annat än det här, ja men man kanske tycker att man är tyst eller inte pratar så mycket, men det behöver ju inte vara negativt i sig.
Men det finns ju en annan variant, det är ju jägarna-filmerna, att det är liksom ena tjuvjägare och mördare hela bunten som går och spottar snus i skogen. Och
men jag tror ju att de flesta uppfattar att det här är en film och det är inte på riktigt, utan det är ju ett dramaturgiskt sätt.
Du sa att du gillar att vara ute i naturen. Och... Men där har jag ytterligare en sån där. Nu kommer fördomarna här på löpande band. Norrmännen går ut på tur med en ryggsäck. Och i den är det en...
Ja, osmacker ska det vara, så ska det gärna vara en apelsin.
Men den har jag fått beskriven för mig, att den fryser alltid. Så att när man väl kommer fram så är det för kallt att äta den.
Ja, men vet du vad man gjorde? Vi gjorde när man var barn. Min mamma skar alltid av toppen på apelsinen och så stoppade hon ner en liten sockerbit där och så fick man klämma saften. Det är tricket.
Smart. Okej, månadens ansikte. Hur ser du ut? Nu är du verkligen påpälsad här när vi är ute.
Jag är drygt 1,60 lång. Normalviktig kanske man ska säga. Kortklippt, gråhårig, lite blonda slinger har jag. Ansiktsformen är lite fyrkantig kanske, eller?
Ja.
Ja, och så har jag blåa ögon. Idag har jag glasögon med blå bågar. Jag har en ganska kort, ganska rak näsa.
Som du kände på medan du berättade.
Ja, jag måste ju själv ta reda på hur jag ser ut. Jag har en ganska stor mun. Stora tänder. Jag är ganska glad av mig, så jag skrattar ofta och har ganska mycket såna här skrattrynkor kring mun och ögon. Idag har jag svarta jeans. Jag har en svart halvlång kappa på mig. Svarta skinnhandskar.
Eller vantar till och med, utan fingrar.
Jag har, titta,
både och.
Såna här trick lär man sig när man bor i Norrbotten. Man har fingervantar i ylle inuti en skinnhandske. Och så har jag en blå och mörkblå randig halsduk och en mörkblå mössa.
Och blå.
Och mörkblå boots.
Jag ska bekänna att jag fick lite extra skjuts för att göra den här intervjun när jag bläddrade i en recepttidning och så såg jag att författaren Mikael Niemi hade gett recept på palt. Mm. Naturligtvis kryddat med hans mustiga språk sådär. Och jag tror inte någon annan kan laga det här, därför att man måste ta en författarnäve av olika saker som mått. Men alltså, vad är palt?
Palt? Ja, men det är ju rå potatis som man river och så blandar man det med mjöl. Det ska väl kanske vara råmjöl, tror jag. Och mjölk eller vatten. Och så stekt rimmad fläsk. Man skär det i bitar och steker det och stoppar in det i den här... Ja, det blir ju som man gör som en bulle eller som en klump eller puck eller vad man ska säga. Så stoppar man fläsket där i. Och så kokar man det där, det hela.
Äter du palt?
Nej, det är väl ungefär det enda jag inte äter. Och surströmming äter jag inte heller.
Men du kan receptet?
Oh ja, mina söner har ju ofta gjort det och grisat ner hela köket. Så att det kan jag, på ett ungefär. Lite salt ska det väl vara också i det hela.
någon norsk favoriträtt. Nej, det här var ju ingen favoriträtt. Det var ju motsatsen. Men ja, någon norsk rätt då?
Ja, jag tycker ju jättemycket om torsk. Alltså lofottorsken när den har fångats där i mars. Och så ska man äta den med stekt bacon ofta. Det tycker jag är jättegott. Och så potatis, grönsaker.
Ja, det sa alltså månadens ansikte Tove, eller Tove Månsen, redaktör på Norrbottens taltidning. Reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Och vi börjar med ett par syntolkningar som kommer under våren på Malmö Opera. Den 3 mars 16.00 syntolkas Wagners opera Flygande holländaren. Huvudperson är en holländsk sjökapten som förbannat Gud under en storm och som straff måste han evigt segla vidare med sitt skepp. Men vart sjunde år får han gå i land för att hitta en kvinna som är honom trogen in i döden. Det är det enda som kan rädda honom. Och den 24 mars syntolkas musikalen Matilda, eller Matilda the Musical, efter en bok av Roald Dahl om flickan som först flyr in i böckernas värld men sen tar strid mot orättvisor hemma och i skolan. En av huvudrollerna görs av Nanne Grönvall. Allt om syntolkning.nu säljer biljetterna, men för alla tre föreställningarna gäller dessutom att om man redan köpt vanliga biljetter till de här datumen och ändå vill få ta del av syntolkningen, så kan man höra av sig i god tid till alltomsyntolkning.nu så tar de med sig extra mottagare.
I appen Movietalk finns nu syntolkning och uppläst text för biobruk för Spider-Man Into the Spider-Verse. Det är en animerad film om en parallell värld där saker och ting tycks vara som i den vanliga världen, men som är annorlunda. Och där superhjälten Spider-Man har dubbelgångare. Biopremiär den 21 december.
Även filmen Lyckligare kan ingen vara med bland andra David Helenius och Helena av Sandberg har premiär 21 december och har fått syntolkning för bio. Filmen kretsar kring fem par i olika generationer. Deras liv vävs samman av tillfälligheter, men ibland genom mycket avsiktliga val där den gemensamma drivkraften är sökandet efter kärlek.
Skurups folkhögskola arrangerar en julkonsert till förmån för Musikhjälpen och årets insamling Alla har rätt att funka olika. Ikväll fredagen den 14 december klockan 19 i Skurups kyrka. Inträdet är 50 kronor och går oavkortat till Musikhjälpen och man betalar med Swish vid entrén. Skolans musikelever och andra artister som ung talangvinnaren Kristoffer Paulsson uppträder.
På Teater 23, Djäknegatan 7 i Malmö, ges ett urtaget hjärta med 1-2-3 stunk den 14 december klockan 19, den 15 december klockan 15 och 19 och den 16 december klockan 15. Det här är ett teaterspel i två akter med underrubriken De tre kvinnorna och August Strindberg. Och gruppen består av skådespelarna Lasse Beischer, Josefin Andersson och Dick Karlsson. Biljetterna kostar 350 kronor, men är man studerande, pensionär eller upp till 20 år kostar de 250 och det är Kulturcentralen som säljer biljetterna.
En klassisk julmarknad kan man besöka på Rotundan i Lomma Folkets Park den 15 december mellan klockan 11 till 15. Över 50 utställare deltar och det blir också sång och musik. Marknaden är gratis.
I Eslöv öppnar man under advent 4 adventsluckor där tanken är att de som lyssnar ska lära känna sin stad. Och den tredje advent, nu på söndag 15 december, berättar Ralf Svensson om Eslövs medborgarhus som invigdes 1957 och är ritat av Hans Asplund. Samling i medborgarhusets foajé klockan 14.
På Weberöds bibliotek som ligger på Dalbyvägen 1 har man under hela hösten samlats varje lördag för att under en timmes tid tillsammans lösa dagens melodikryss på radion. Klockan 9.50 öppnas dörrarna nu på lördag den 15 december och sen pågår evenemanget fram till klockan 11.
Det är julmarknad i Kåseberga hamn mellan 10 och 16 den 15 och 16 december. Det blir sillprovning, knallar och glögg och marknaden den äger rum utanför Ahls rökeri.
Musik i juletid blir det i Norra Rörums kyrka den 16 december mellan klockan 16 till 18 med systrarna Agnes Ström och Sara Tarmén. Agnes Ström är organist i hör medan Sara Tarmén är sångpedagog på folkhögskolan i Bjärnum. Efter konserten blir det mingel med glögg och pepparkakor.
Spjutstorps badorkester som 30-årsjubilerar samt Smedstorps församlings kyrkokör framför musik i julens tid i Kvärrestads kyrka den 16 december mellan 14 och 15. Det är gratis entré.
I Lund föreläser Sydsvenskans tidigare chefredaktör och numera kolumnist Per T. Olsson om kvinnlig rösträtt just den 17 december, dagen då det är precis 100 år sedan beslutet togs i riksdagen. Det är Kvinnliga Akademikers förening som arrangerar och föreläsningen äger rum på Lux, sal B129. Och det är fri entré.
På Klippans bibliotek lär Klippans schackklubb ut hur man spelar schack för alla åldrar den 18 december mellan 15 och 18 i A3.
I Trefaldighetskyrkan i Kristianstad är det ett körevenemang som heter En fridfull jul. Det blir stämningsfull julmusik med kören Cantores Trinitatis. Helena Ek är sopran, Susanne Syversson spelar harpa. Dessutom blir det glögg och pepparkaka och det här är från klockan 19 den 19 december. Och det är fri entré men man tar upp en kollekt vid utgången.
Vill man lyssna till Bachs juloratorium så ges den i Hässleholms kyrka 22 december klockan 17. Entrén öppnar en halvtimme tidigare. Medverkar gör solister och orkester samt kyrkans vokalensemble. Dirigent är Birgitta Roslund. Tixter säljer biljetterna som kostar 195 kronor för vuxna och 150 för barn.
I Hörby kan man ta det årliga juldoppet söndagen den 23 december mellan klockan 6 på morgonen till 12 på Lågedamsbadet som ligger på Byggmästaregatan 6. Det spelas julmusik och det finns tända ljus och det bjuds också på glögg och pepparkakor. Och man kan också bada arombastu. Klockan 10 kommer tomten för att dela ut julklappar till barnen.
Jullunch med gemenskap blir det i församlingshemmet i Sjöbo och det är öppet för alla mellan klockan 12 och 14 på julafton 24 december. Det krävs ingen föranmälan till lunchen och arrangemanget är gratis. Förutom traditionell julmat kommer det också att finnas vegetariska alternativ och det blir även musik med Ingvar Larsson. Innan lunchen är det julspel vid krubban klockan 11 och julklappar till barnen.
Julgemenskap firas även i Landskrona där församlingshemmet bjuder in till julbord på julafton den 24 december. Och det blir också julklappsutdelning. Och det här pågår mellan klockan 11.30 till 14.30. Det är gratis men man behöver en biljett för att vara med. Och den hämtas på församlingshemmet som ligger på Artillerigatan 2. Och det är först till kvarn som gäller.
Sveriges sydligaste nyårsrevy, alltså Trelleborgsrevyn, heter Hemlösa, men inte nu längre, och har premiär 5 januari klockan 16 i Parken, Norregatan 46 i Trelleborg. Därefter spelar de varje lördag och söndag till och med 10 februari, dock inte den 2, 3 och 9 februari. Biljetterna kostar 240 kronor, men pensionärer betalar 200 kronor och barn till och med 12 år går in gratis i sällskap av vuxen. Som mest får man ha med sig 2 barn per vuxen. Biljetterna säljs av Gunillas hemsybutik och entré i Trelleborg samt på hemsidan trelleborgsrevyn.se.
Den 31 januari anordnar Höganäs bibliotek en författarafton på Tivolihuset med författaren och kulturjournalisten Jens Liljestrand. Han är aktuell med en biografi över Vilhelm Mobergs liv och gärningar, Mannen i skogen. Och boken har fått fin kritik och blev även Augustpris nominerad. Entréavgiften är 100 kronor, ungdomar under 25 år 40 kronor. Förköp på Höganäs bibliotek som har telefonnummer 042 33 73 70.
Föreställningen Mr. Morfar med skådespelaren Allan Svensson är ute på turné under våren. Allan Svensson har bland mycket annat setts som den julälskande brevbäraren Gustav i tv-serien Svensson Svensson. Till Skåne kommer föreställningen med ett första stopp på Helsingborgs konserthus den 15 februari 19.00. Dagen efter, 16 februari, Lunds stadsteater klockan 16 och 17 februari är det Ystad teater som är platsen. Tiden även där 16.00. Sen dröjer det till den 30 mars innan föreställningen är tillbaka i Skåne och då på Nöjesteatern i Malmö klockan 16. Även 31 mars samma klockslag ges Mr. Morfar på Nöjesteatern. Biljetterna säljs av Julius till föreställningarna i Lund och Malmö och i Ystad är det Ystad teater som säljer biljetterna och i Helsingborg köper man dem via Helsingborgs konserthus. Och på alla ställena kostar de 475 kronor.
Biljetterna har precis släppts på Live Nation och lale.se till Lales turné i sommar. Och det är det enda stoppet i Skåne och det blir också premiären för hela turnén den 28 juni då Lale kommer till Sofiero slott.
Den som redan nu vill tänka mer på sommar och picknick med dans för den som så önskar kan köpa biljetter till BAO eller Benny Anderssons orkester med solisten Helene Sjöholm. Den 26 juli uppträder de i Sofiero slottspark i Helsingborg. Eventim säljer biljetter för 600 kronor och ungdomar mellan 13 och 18 år betalar halva priset.
Biljettinformation, syntolkning.nu, 031 360 84 45. Kulturcentralen 040 10 30 20. Julius 0775 700 400. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Ystad teater 0411 577 199.
Kalendern. Vecka 51, det är årets näst sista vecka och den börjar med måndagen den 17 december då Stig har namnsdag. För 100 år sedan beslutade riksdagen efter en strid som pågått i decennier att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Men det dröjde 3 år till innan Sveriges första demokratiska val genomfördes 1921. Vårt grannland Finland däremot var ett av de första länderna i världen där kvinnor fick rätt att rösta, redan 1906. Men också Norge, Danmark och Island hann före. Och med anledning av beslutet 1918 hålls seminarier i riksdagen om 2 antologier som handlar om demokratins framväxt i Sverige. Och det hålls också ett panelsamtal om regeringsbildning. Och de seminarierna går att se både direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. Och så har det gått 15 år sedan dåvarande infrastrukturminister Ulrika Messing invigde nya Arlanda. Det var på dagen 100 år efter de amerikanska flygpionjärerna bröderna Wrights första flygning med en motordriven flygmaskin. Förra året reste över 26 miljoner resenärer till eller från Arlanda flygplats.
Tisdagen den 18 december heter namnsdagsbarnet Abraham. För 10 år sedan utbröt kravaller i stadsdelen Rosengård i Malmö. Bilar och containrar sattes i brand. Flaskor, stenar och fyrverkeriraketer kastades mot kravallutrustad polis. Upploppen som varade i några dagar startade när polisen tömde en samlingslokal som en grupp ungdomar ockuperat efter att Islamiska kulturföreningen tvingats lämna lokalen där det också fanns en källarmoské. Senare i veckan är det drottning Silvias födelsedag. Hon fyller 75 år. Och med anledning av detta så firas drottningen med ett seminarium under tisdagen på Oscarsteatern i Stockholm. Det kommer att handla bland annat om hennes insatser när det gäller barnrättsfrågor, drogprevention och demensvård. För 140 år sedan föddes Josef Stalin. Han tog över makten i Sovjetunionen efter Lenins död 1924. Och under hans tid vid makten hårdnade den kommunistiska diktaturen och många jämför hans skräckvälde där otaliga människor förföljdes och avrättades med Hitlers styre i Tyskland.
Onsdagen den 19 december har Isak namnsdag. Och för 50 år sedan slogs bilfabrikerna Saab och Scania Vabis samman och det nya namnet blev Saab Scania.
Torsdagen den 20 december är det Israel och Moses som har namnsdag. I riksdagen debatteras socialförsäkringsutskottets förslag om ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning från 9 på förmiddagen. Vill man följa debatten så sänds den via riksdagens webb-tv. Svenska Akademin, som det under året stormat mycket kring och som valt att inte dela ut något Nobelpris i litteratur i år, håller sin årliga högtidsdag. På detta datum tas nya medlemmar in och en av dem är Erik M. Runesson, juristdoktor och docent vid Handelshögskolan som efterträder Lotta Lotas på stol nummer 1. Gila Mossad, som gett ut 2 romaner och 13 diktsamlingar, ersätter Kerstin Ekman på stol nummer 15. Under året så lämnade även Claes Östergren och Sara Stridsberg sina platser i akademin. Men deras platser återstår att fylla.
Fredagen den 21 december firar Thomas namnsdag. Och vid detta datum inträffar vintersolståndet. Det ska alltså börja bli ljusare efter att dagarna varit som allra kortast. För 120 år sedan, alltså år 1898, upptäckte Marie och Pierre Curie grundämnet radium som har den kemiska beteckningen Ra. Radium har haft stor betydelse när det gäller strålbehandling av cancer. Och för 30 år sedan sprängdes ett passagerarplan ovanför Lockerbie i Skottland. Alla 259 ombord omkom och ytterligare 11 på marken miste livet. Nyligen släpptes en libysk säkerhetsagent ur fängelset i Skottland. Han dömdes mot sitt nekande för attentatet och har fortsatt hävda sin oskuld, men släpptes nu på grund av långt gången cancer. Och det är 100 år sedan Kurt Waldheim föddes. Under flera år var han Österrikes president och dessförinnan FNs generalsekreterare mellan 1972 och 1981. Han var omstridd för sina kopplingar till nazismen under andra världskriget, då han även tjänstgjorde som tysk officer. Men när han kapitulerade inför de brittiska styrkorna i Carrington 1945 sa han att han hade flytt sitt förband. Waldheim gick bort 2007 i Wien.
Lördagen den 22 december har Nathanael och Jonathan namnsdag. Det är 160 år sedan den italienska operakompositören Giacomo Puccini föddes. Här med ett av hans stora verk Turandot. Och det är Luciano Pavarotti som sjunger.
Lilla julafton den 23 december infaller i år på en söndag. Och det är också allmän flaggdag eftersom det är drottning Silvias födelsedag. Som denna gång firas alldeles extra eftersom hon fyller 75 år. En annan som föddes på lilla julafton men för exakt 100 år sedan är Helmut Schmidt, som var Västtysklands förbundskansler mellan 1974 och 82. Han dog 2015 och det är Adam som firar namnsdag.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med meddelanden från synenheten. Synenheten Vuxna i Helsingborg meddelar att de minskar öppettiderna mellan julhelgen och nyår. Den 27 i 12 stänger de mottagningen klockan 12 och den 28 i 12 stänger de klockan 14. Synenheten Vuxna i Kristianstad meddelar att mottagningen är stängd mellan den 27 december och den 2 januari. Telefonsamtal besvaras som vanligt under tiden. Och dessutom kommer synenhetens samtliga mottagningar i Skåne att hålla stängt den 18 december.
Så meddelanden från SRF Skåne som först meddelar att kansliet håller julstängt från och med fredag 21 december och öppnar igen måndag 7 januari. SRF Skåne har också en inbjudan. Lördag 19 januari träffas vi i Malmö för att bowla. Det blir klockan 16 på Big Bowl, adress Östra Förstadsgatan 26. Efteråt äter vi buffé och beräknat hemresa 21.00. Behöver du ledsagare från tåget, anmäl det. Du kan även åka färdtjänst om det passar bättre. Kostnad 200 kronor per person för mat och bowling. Sista anmälningsdag är torsdag 20 december till SRF Skånes kansli, telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Uppge vid anmälan om du behöver specialkost eller om det är något annat vi behöver veta. Efter sista anmälningsdag får du bekräftelse och deltagarlista. I och med den nya datalagen måste ni som vill stå med på deltagarförteckningen godkänna det. Avgiften kan betalas direkt via vårt bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123-312-6299. Behöver du pappersfaktura så tala om det när du anmäler dig. Reseersättning betalas ut mot kvitto som ska vara inskickat senast 3 månader efter aktiviteten. För frågor kontakta Britt-Marie Linné, telefon 0708 18 17 33 eller SRF Skånes kansli. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Skånes valberedning har också ett meddelande. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det dags för årsmöte där det ska genomföras val till flera poster i distriktet. Nu vill vi i valberedningen ha hjälp att hitta lämpliga personer. Vi söker kandidater till följande. Styrelsen. En ordförande på 1 år och 3 ledamöter på 2 år. Styrelsen genomför den verksamhet föreningens medlemmar beslutat om. De har också ansvar för föreningens ekonomi och för den personal som är anställd i distriktet. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag. Både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla distriktet och jobba med alla delar av verksamheten. Vid årsmötet går mandatperioden ut för följande ledamöter. Maria Torstensson, ordförande. Hans Olin, vice ordförande. Samt Bo Lang och Anders Modell, ledamöter. Medan Per-Arne Andersson, Anna Jakobsson och Emma Rävås är valda för 1 år till. Och så ska det väljas 2 verksamhetsrevisorer på 1 år. De granskar styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Uppdraget ger dig en god inblick i verksamheten inom distriktet. Nuvarande revisorer är Bo Brandin och Britt Persson. 3 ledamöter ska också väljas på 1 år till beredningsutskottet. De skriver uttalanden till föreningens representantskapsmöten och ger förslag på valberedning. Nuvarande ledamöter är sammankallande Bjarne Kristensen samt Christer H. Persson och Jonas Pettersson. 1 ordinarie ombud samt 3 reserver ska också väljas på 1 år till Riksförbundets organisationsråd. Det hålls ett par gånger om året och alla distrikt och branschföreningar får skicka ombud. Där fattas beslut och informeras i många frågor som rör förbundet i dess helhet. Bland annat beslutas om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. Det här uppdraget ger dig inblick i Riksförbundets verksamhet och möjlighet att påverka den. Nuvarande ombud är ordinarie Hans Olin och ersättarna Per Arne Andersson, Anders Modell och Eva-Lena Lindell. Känner du dig intresserad av att kandidera till någon post eller vet du någon annan lämplig kandidat? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val@srfskane.se eller till sammankallande Robert Balte, telefon 0768 23 13 38. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilka poster nomineringen gäller. Vill du nominera någon annan, kontrollera att personen också vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete inför årsmötet vill vi ha samtliga nomineringar innan 1 mars. Och ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar får vi att göra ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen, så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över och som andra kommer att se på som inspiration. Vänliga hälsningar, valberedningen. Robert Balte, Stina Bodil Andersson, Conny Jansson, Britt-Marie Linné och Vicky Svedrell.
SRF Malmö inbjuder till den syntolkade teaterföreställningen Farliga förbindelser på HIP Malmö stadsteater, Kalendergatan 12, onsdagen den 6 februari 19-20.40. Priset är 255 kronor för vuxna och 170 för ungdomar och studenter. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Handling. Markisinnan de Merteuil fördriver sin tid med romanser och sociala spel. Ett nöje som hon delar med sin före detta älskade, greve Valmont. Han är en riktig bad boy och konspirerar med markisinnan om att han ska förföra den unga Cécile. Som en hämnd mot Cécils blivande make som just gjort slut med markisinnan. Valmont slår även vad om att han ska förfara den mest hedervärda kvinnan i bekantskapskretsen, Madame de Trouvel, vän med Cécils mor. Markisinnan och Valmont är falskspelare och använder andra människor för sin egen njutning och spänning. Men när går deras maktspel för långt? Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. För medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt reseersättning från SRF Skåne. Kvittot ska sändas in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Dock senast måndag den 14 januari. Och vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. För frågor ring Maj-Britt Ryman, telefon 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Anslagstavlan för norra Skåne inleds med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs som först meddelar att kansliet är stängt för jul- och nyårsfirande från och med fredag 21 december till och med fredag 4 januari. Vi önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Undertecknat Karin, Lotta och Monica. Och alla medlemmar i SRF Helsingborg Höganäs välkomnas till 2019 års första månadsmöte tisdag 15 januari mellan 14 och 16.15 i föreningens lokal Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och besök av ombudsmannen Roger Jonsson. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdag till kansliet måndag 14 januari, telefon 042 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma.
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till Knutsfest onsdagen den 9 januari klockan 13-16.30 på Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3. Vi börjar med en lättare måltid och blir sedan underhållna av goa, glada gribbor. Naturligtvis blir det även fika under eftermiddagen. Anmäl deltagande senast fredagen den 28 december till Britt-Marie. Telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37 eller till Tina 070 635 41 14. Välkomna! Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till vattengymnastik, en nyttig men skonsam träning för hela kroppen. Varje fredag 12-13 i CSKs varmvattenbassäng mellan den 11 januari och 26 april. Maximalt deltagarantal 12 stycken. Pris för hela terminen är 400 kronor som inbetalas på bankgiro 899 0700-9245 vid anmälan. Dock senast den 7 januari. Britt-Marie har telefon 0456-270-99 eller 072-725-3237. Eller Tina 070-635-41-14. SRF Kristianstad-Bromölla bjuder också in till Antis bokcirkel. Hej bokvänner! Välkommen till Kristianstad bibliotek tisdagen den 18 december 13.30 till 15. Vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till Gustav Hellström-rummet på andra våningen. Efter boksnacket fikar vi som vanligt. Karin eller Stefan är med och håller i trådarna. Varmt välkomna, med vänlig hälsning Torbjörn Sjören.
SRF Ängelholm Båsta inbjuder till Ängelholmsrevyn 2019. Lördagen den 26 januari på Revyteatern, Nybrovägen 5, Ängelholm. Vi ses i foajén 14.30. 30 platser är bokade på de främre raderna, så först till kvarn gäller. Blir det fler som anmäler sig kan det bli längre bak i salongen. Föreställningen kommer troligen att syntolkas. Och det kostar 150 kronor per person för medlemmar, och det gäller både synskadade och stödjande medlemmar. Vid detta tillfälle tar endast Eva-Lena emot anmälan på telefon 43 0917 eller 0706 65 43 73 senast tisdagen den 18 december. Observera att ni inte själv ska hämta ut biljetterna. Efter sista anmälningsdagen får ni inbetalningskort med bankgiro 5972-8915 eller betala med Swish 0706-654373 senast 16 januari 2019. Väl mött, styrelsen.
Vi har några förändringar i busstrafiken i Vä som påverkar Kristianstad stadsbusslinje 2. På grund av vägarbete är Skärdalsvägen avstängd till och med den 3 april 2019 klockan 4 på morgonen. För hållplats Vä Skärdalsvägen läge A hänvisas till Vä Gropehusvägen läge A. För Vä Skärdalsvägen läge B hänvisas till Vä Gropehusvägen läge B. Och för Vä Bäckvägen läge A och B hänvisas till tillfälliga hållplatser på Gropehusvägen. I Höganäs pågår vägarbete och schaktning på Långarödsvägen. Därför är hållplatserna Idrottsplatsen och Kyrkogatan avstängda till och med den 20 december klockan 19. Och det berör flexlinje 201. I Lönsboda i Osby kommun är det kabelarbeten på Kyrkhultsvägen till och med den 15 december klockan 15. Hållplats Nyteboda läge A och B är därför stängd. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats på Kyrkhultsvägen. Det här gäller länsbusslinje 562. Anslagstavlan för sydvästra samt mellersta och sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö och SRF Lundabygden samt ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygdens valberedning meddelar att det nu är dags att börja tänka på hur SRF Lundabygden ska utvecklas vidare i sitt arbete för oss med synnedsättningar i våra kommuner. Vid årsmötet den 23 mars på Finin ska vi bestämma vilka medlemmar som ska utgöra styrelse för det kommande året. Valen gäller ordförande och 4 ledamöter. Alla är lika viktiga och väljs för en period av 1 eller 2 år. Och vi ska också välja vilka som ska representera föreningen vid SRF Skånes årsmöte och halvårsmöte samt välja revisorer. Är du intresserad av någon av dessa poster eller har synpunkter och förslag så kan du vända dig till någon av oss i valberedningen. Vi kan också informera närmare om vad uppgifterna kan innebära. Vi som ber er komma med förslag för de här uppdragen är Ann-Kristin på telefon 0703 14 14 56, Silla telefon 0706 40 11 23 och Lars på telefon 0708 93 53 33. Och du kan också nå oss via föreningens telefon 046 211 06 74. Hör av dig så snart som möjligt med förslag eller tankar kring hur vi utvecklar SRF Lundabygden på bästa sätt.
SRF Malmö välkomnar till sin dagverksamhet. Vi träffas mellan 13:15 tisdag och torsdag och 12:30 till 16 på onsdag. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 17 december är det frågesport och tidningsläsning. Tisdag 18 december spelar vi bingo och onsdag 19 december blir det kanasta.
Vi har några förändringar i busstrafiken i Lund där välgörenhetsarrangemanget Musikhjälpen pågår på Stortorget. Om det blir för stora folksamlingar så kan busstrafiken längs med torget läggas om med kort varsel. Då stängs hållplatserna Botulsplatsen läge A, B, C och D, Katedralskolan, Södertull vårdcentral och Lundagård. Alla tre i bägge riktningar. Bankgatan läge E och F samt Lund C och Stadsbiblioteket bägge läge B. Och dessutom Bantorget läge A. Detta berör stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 och gäller till och med söndag den 16 december klockan 23. Mer eller mindre säkra avstängningar av hållplatserna beräknas ske 14 och 15 december mellan 20 och 23 samt den 16 december 20 till 21. Tillfälliga hållplatser kan komma att ordnas, men annars hänvisas till närmaste öppna hållplats på respektive linje. Och så har regionbusslinje 337 mellan Ystad och Tomelilla delvis fått en ny sträckning i Ystad genom Öja industriområde istället för Kristianstadvägen. De nya hållplatserna är Koppargatan och Bronsgatan. Dessutom stannar bussen vid Ystad Arena. Och vi har ett tidigare läggande av öppnandet av busshållplats Anna Linds plats i Malmö för stadsbusslinje 3, 5, 7 och 8 i bägge riktningar. Istället för 21 december som tidigare meddelats så öppnar hållplatsen den 18 december klockan 15. Efter nyår beräknas arbetena återupptas och hållplatsen stängas igen. Exakt datum för detta saknas ännu.
Och där tog det här numret av Skånes taltidning slut. Årets sista nummer kommer fredagen den 21 december.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!